Och då log hon liksom och sa liksom, the government pays, this is the Swedish way. Och då kände jag, och sen berättade hon det för mig efteråt, och då kände jag mig, liksom, jag kände mig stolt över mitt land. Att så är det faktiskt. Och jag var ju så, alltså allting var trasigt benet, och man är ju extremt skör, man ligger på sjukhuset och allting gör ont, och jag visste inte om jag skulle kunna gå igen i början där, så det var rätt dramatiskt. Men tänk dig då om all denna liksom sorg och oro och ångest och smärta, om du hade lagt på då rädslan för att tänk om vi måste sälja huset för att betala sjukhusräkningarna. Mm. Och jag tycker det är ovärdigt ett liksom modernt samhälle att man inte sörjer för liksom basala behov som just sjukhusvård och tandvård och skolor och universitet och sådana saker. Så att jag var så stolt över mitt land. Mimo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Mimo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Hej och välkomna till avsnitt nummer 599 av Nemo möter en vän. Veckans gäst har med nästan 12 miljoner sålda böcker i över 60 länder och succéfilmatiseringar som både klassiska långköraren Morden i Sandhamn samt Netflix-jätten Åremorden blivit en av landets mest framgångsrika författare genom tiderna. För helt ärligt, alla känner ju till Morden i Sandhamn, och Åremorden toppade listor i ett 70-tal länder och har blivit en av de största svenska Netflix-succéerna någonsin. Ja, jag snackar såklart om Viveka Sten. Men vem är denna begåvade kvinna egentligen? Ja, i veckans avsnitt så får ni verkligen lära känna henne på djupet. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohedén.se. Men nog snackat. Här kommer hon, Viveka Sten.
Ja, då säger vi varmt välkommen till Nemo möter en vän, Viveka Sten.
Tack så mycket. Det är roligt att vara här.
Ja, fint att ha dig här. Hur är läget?
Ja, men det är bra. Det är vår. Solen skiner. Folk går med glass i händerna och sitter ute på kaféerna. Sverige är verkligen två olika länder på vintern och på sommaren. Mm. Det är helt fantastiskt. Och det här är egentligen, det här är payback time. Jag tycker inte, maj och så juni. Det här, häggen blommar, snart kommer sirenerna. Allting slår ut. Alltså man blir, det är så vackert som man blir nästan religiös.
Mm. Det är nästan bättre än själva sommaren, för att nu har vi allt framför oss.
Ja, men lite så. Och så det här ljuset. Jag tycker det är fantastiskt med ljuset. Det där att det bara blir ljusare och ljusare och kvällarna blir så långa. Och jag är sån här, jag är riktig naturmänniska, kanske fel ord. För det är inte så att jag är ute och tältar 10 dagar i rad och liksom bara vill bo utomhus. Men jag är otroligt påverkad av naturen och att bo nära naturen och att se vädret och att följa med årstiderna. Jag är urusel på att ligga på en strand under en palm någonstans och utomlands. Jag gillar verkligen Sverige.
Mm. Behöver också natur runt dig, alltså nära till skog och så också, eller skulle du kunna bo i innerstan? Liksom?
Alltså jag tror att det skulle vara svårt. Alltså vi har ju hus i Sandhamn och hus i Åre. Jag bor ju 4 månader i Åre, 3,5 i Sandhamn och resten i hus i norr om Stockholm. Och det är någonting det där med att vakna på morgonen och se ut över skärgården, vatten eller fjäll. Eller, ja, det är någonting. Det låter klyschigt att det talar till min själ. Men det betyder mycket för mig att ha den där känslan.
Är det någonstans man får vara lite klyschig så är det ju i en podd.
Ja, kanske det. Och så är jag ju författare så jag får kanske vara klyschig ändå. Ja. Men ju äldre jag blir desto mer behöver jag connecta liksom med naturen och vara nära och vara ute. Jag tror egentligen att vi svenskar är lite speciella på det. Alltså, jag är inte säker på att en fransman eller en tysk skulle ens förstå vad du pratade om.
Men jag tror att vi svenskar, vi har ett stort behov av att det här, du vet, man pratar om skogsbad liksom, att man läker i naturen. Är man ledsen så går man ut. Mm. Man bara är ute. Det är fantastiskt.
Så vi svenskar har två behov. Det du beskriver, skogsbad, natur och så, och sen bli skitfulla.
Jag vet inte. Sanningen, så här, det är inte säkert att det är så faktiskt. Jag har ju suttit i Systembolagets styrelse i rätt många år, så jag har rätt bra koll på alkoholstatistik. Mm. De yngre generationerna dricker mycket, mycket mindre.
Just det.
Påtagligt mindre än den äldre generationen. De som faktiskt riskerar att dricka mest just nu, där det ökar, det är pensionärer. Riskbruket, kvinnliga pensionärer, ökar. Men de yngre dricker mycket, mycket mindre än de gjorde, och komplicerar inte detta med narkotika eller, ja, eller sådana saker. Mm. Så
att, nej, jag tänkte på det här med att i Sverige så har vi så annorlunda. Det känns som att vi dricker på ett annat sätt än vad man gör i Sydeuropa, där man mer så här, tar ett glas kanske på eftermiddagen och så här, medan här är så mycket fokus för många människor på att bli väldigt, väldigt, väldigt fulla. Och den kulturen känner jag kanske inte likadan i med Spanien, Italien och sådana länder.
Fast jag är inte säker på att du har rätt.
Nej, kanske. Jag har haft fel förr.
Ja, men alltså, det är klart att det kommer alltid finnas en grupp där folk vill dricka jättemycket. Men jag är inte säker på att du har rätt i att fokus ligger där längre. Det har verkligen ändrat sig jättemycket i liksom generation Z och så.
Om du säger det så ingen blir gladare än jag. Nej. Men du, som sagt, välkommen hit. Jag har inte haft så mycket författare i den här podden. Jag tänkte på det innan jag kom hit idag. Jag försökte liksom räkna upp dem i huvudet, för det är liksom inte riktigt min värld, mitt habitat, om man säger så. Jag tror jag har haft... Man kan nog räkna dem på en hand. Det är Läckberg, det är Jan Guillou, det är Lapidus. Och så är det säkert någon mer som jag kanske har glömt. Men med det sagt så, jag har läst på om dig och jag visste vem du var innan också. Men jag har läst på ganska mycket om dig inför idag. Och det jag reagerade främst på var att hur hysteriskt mycket böcker du har sålt.
Ja, men är det
typ 12 miljoner eller någonting?
Ja, det är väl inte riktigt 12 än, men i alla fall en bra bit över 11. Ja. Jag tror att det är 60 länder eller något sånt där. Det är många länder och många böcker, absolut.
Men 11 miljoner böcker, kan man ens greppa det?
Nej. Det är ju nästan monopolsiffror. Det är precis som tv-serierna. De har också visats, jag tror Mordens Annan har visats i, har över 100 miljoner tittare i nästan 100 länder. Och Åremorden, som ju hade premiär i februari 2025, så det är ju då drygt ett år, har satts av, jag tror det är 53 miljoner tittare. Mm. Nej, det blir ju lite overkliga siffror. Missförstå mig rätt, jag är otroligt glad och tacksam, men det blir lite overkligt. Konstiga siffror.
Mm. Ja, vi kommer komma till både Åremorden och allt sånt här, och även... de otroliga siffrorna och även också till er community, hur din bransch ser ut. Jag är lite nyfiken på så här med relationerna och hierarkier och så där. Men jag tänkte först, du sadlade ju om från juristvärlden till författarvärlden. Mm. Vad var mest användbart från dina år i den världen när du skulle börja skriva?
Alltså, det jag tog med mig från juristvärlden, det var disciplin. Disciplin och... noggrannhet, och sen tror jag faktiskt ganska total avsaknad av kärlek till min egen text. Alltså, det finns ett uttryck som heter kill your darlings, och det betyder liksom att man måste kunna stryka texten, man måste kunna dra ner, och jag är väldigt prestigelös kring sånt liksom. Jag stryker jättemycket text när den inte är tillräckligt bra, och jag går upp på morgonen och sätter mig och skriver, och sen skriver jag tills det är klart, höll jag på att säga. Så att, och det vet jag att mitt förlag har sagt till mig. Att de tycker jag är så märklig som författare, höll jag på att säga. För jag är sån där författare som liksom alltid... Jag håller alltid min deadline. Jag svarar alltid på deras mejl. Jag ringer alltid tillbaka. Och det är ju sån där vanlig hyfs. I juristvärlden är det vanlig hyfs. Liksom. Det är klart att man ringer tillbaka, man kommer i tid till ett möte. Men det fick jag lära mig då, att det kanske inte var så... total standardnorm liksom bland alla kollegor. Sen har jag massor med kollegor som också jobbar på det sättet. Men den vanligaste frågan jag får, det är hur får du din inspiration? Och då är ju faktiskt mitt svar att jag tror inte riktigt på inspiration. Jag tror på passion. Alltså inspiration, det är ungefär som att man vaknar på morgonen och känner, åh, känner jag för att skriva idag? Kommer någon gudomlig inspiration? Och om svaret är nej, då somnar jag om. Så funkar det inte liksom, utan jag älskar det jag gör. Jag har enormt mycket passion för skrivande. Men det handlar också om att ställa väckarklockan, gå upp på morgonen, sätta sig och skriva. Skriva hela dagen, även om det är uselt det man skriver, då redigerar man. Och så bara liksom jobba på tills boken är klar. Och sen är det klart att jag har ögonblick när det är fantastiskt att skriva. Du vet, det är som ett vattenfall av ord som bara strömmar från hjärnan ut genom fingertopparna och ner på tangentbordet. Men jag har också dagar när det kommer ingenting, jag kan inte hitta på någonting, allt jag skriver är bara klischéer, det är så banalt, språket är stumt. Och då handlar det om att ändå sitta kvar och säga, ja, det kanske är jättedåligt det jag skriver idag. Det är verkligen usel text jag får ur mig. Men då får jag redigera det sen, jag får jobba om det. Men jag kan inte bara säga, jag skiter i det. Och så struntar jag i det imorgon också, och övermorgon, det funkar inte.
Jag hade faktiskt inte frågan, var får du din inspiration ifrån?
Det tackar vi så här. Och det, vet du, det är lugnt, jag fattar ju att folk undrar så, men jag vill liksom bara illustrera här att jag tror faktiskt Jan Guillou har sagt, tycker jag förtjänstfullt, att skriva är 10% inspiration och 90% transpiration. Mm. Alltså man sitter på sin rumpa och jobbar. Det är det, och det gör man ju. Och jag är superdisciplinerad. Jag jobbar, när jag har skrivperiod, då jobbar jag 6 dagar i veckan. Jag jobbar söndag till fredag, jag tar ledigt på lördagarna. Och då går jag upp på morgonen, sitter och skriver, tar ledigt några timmar mitt på dagen. Kanske om jag är i Åre åker jag skidor, eller är jag på Sandan tar jag en promenad. Alltså lite luft helt enkelt. Och sen jobbar jag till kanske 6 eller 7 på kvällen. Och så ser det ut, och det är varken glamoröst eller särskilt spännande. Men ut kommer text.
Mm. Men varför sadlade du om egentligen? Var du inte lycklig i den världen?
Jag var jättelycklig. Jag hade ett fantastiskt jobb. Oförskämt bra betalt. Jag fick resa i tjänsten och träffa en massa spännande människor. Men någonstans ville jag skriva.
Alltid, eller?
Ja, alltid ville jag skriva. Det ville jag komma ut på något sätt. Så när jag jobbade som jurist, då skrev jag 3 fackböcker. Och alltså, du hade somnat så gott om du hade läst dem. En hette Outsourcing av IT-tjänster. Och en annan hette Internationella avtal, som jag skrev med några advokater.
Jag somnar nu.
Ja, alltså verkligen. Så att någonstans ville jag skriva. Och när jag sen fick idén till min första deckare i Morden i Sandhamn, då skrev jag den. Då var jag chefsjurist på Posten. Och när jag skrev den, då ville jag på riktigt bara se om jag kunde skriva en skönlitterär bok. Jag ville inte skriva en till fackbok, jag ville bara se om jag kunde. Och så kom den ut, och jag var ju mer på nivån, jag undrar hur mycket den kan sälja. Då hade min bästsäljande fackbok sålt 3500 ex. Och så sa Bonniers att vi tänker trycka första Morden i Sandhamn-boken i det lugnaste vatten i 20 000. Och jag fick nästan panik och tänkte, blir jag betalningsskyldig för alla de där om de inte säljer? Mm. Och så kom den ut, och den sålde ju enormt. Den sålde ju liksom 250 000 på ett par år. Det var helt galet. Så då skrev jag en till. Så gick det en jättebra. Skrev jag en till, så kom TV4 och sa, hej, kan vi få köpa filmatiseringsrätterna och filma den? Och 2011... då hade jag skrivit 4 deckare. TV4 höll på att filma. Det kom en massa agenter och ville representera mig. Och utländska förlag ville köpa rättigheterna. Och då var jag chef. Då hade ju Posten gått ihop med Post Danmark. Jag var chefsjurist på Postnord. Hade en avdelning med 35 jurister. 3 barn, en katt och en man. Ja, kanske inte den ordningen förresten. I vart fall. Det gick liksom inte längre. Det gick inte. Jag var tvungen att välja. Och då kände jag lite grann så här. Om jag säger upp mig, så är det ändå så att jag var en duktig jurist på den tiden. Så jag tänkte, jag kan alltid lura någon stackars advokatbyrå och ge mig ett jobb. Alltså jag kan försörja mig. Men nu stannar liksom författartåget på min perrong. Om jag inte hoppar på det, så kommer jag ångra mig i resten av mitt liv. Jag kommer aldrig förlåta mig själv om jag inte testar det här. Mm. Så det var ett jättesvårt beslut att fatta. Det tog 3 månader, men den dagen jag åkte till kontoret för att säga upp mig, så var det fullkomligt självklart. Mm. Och jag har haft kul varenda dag på jobbet sedan dess. Och jag har inte ångrat mig en enda gång.
Nej, men då låter det ändå som att du redan hade en succé i bagaget när du bestämde dig. Alltså, förstår du vad jag menar? Du hade det gamla jobbet kvar på något sätt då?
Alltså så här, redan från de här bok nummer 2, det var lite roligt, så var det så att de författarkompisar jag hade fått, de tyckte jag var galen som jobbade kvar ända till 2011. För de var ju, det går ju jättebra, du kan ju försörja dig. Varför stannar du kvar? Och mina juristkompisar, som naturligtvis var många fler då, de tyckte jag var helt galen som hoppade av ett juridiskt toppjobb för att skriva. Så det var väldigt roligt. Det var verkligen, det var en kör på ena sidan som sa, är du helt dum i huvudet? Och det var en annan som hoppade av. Och det var en annan kör på andra sidan som sa, är du helt dum i huvudet som har stannat så länge? Väldigt olika signaler kan jag säga.
Lyxproblem att välja mellan de två jobben.
Ja.
Får man ändå säga.
100%. Men du vet, på den tiden var jag, hela min identitet var att vara jurist. Jag har jobbat 20 år sådär, och jag kommer från en sån enormt juristtung familj. Min pappa hade läst juridik, mina två farbröder, jag har kusiner som läst juridik. Min farfar var chefjurist på gamla Jonsson-koncernen. Man läste juridik i min familj. Vi hade något svart får som var läkare. Och det var det liksom. Så att det var ett stort steg. Mm. Och säga, jag ska göra något kreativt. Jag ville egentligen alltid bli journalist när jag växte upp. Det var det jag drömde om. Det fanns inte i vår familj att man kunde ägna sig åt kreativa yrken. Eller göra liksom, det var så tydligt att det fanns en mall och den skulle man passa in i.
Men går någon slags rät linje från juristvärlden till författarskap? För jag tänker att du är ju inte ensam om den resan.
Mm.
Jag nämnde tidigare Lapidus till exempel. Även om han pysslade mer med brottsmål, va?
Mm.
Ja. Det finns ju fler exempel. Varför tror du att den kopplingen finns?
Så här, jag tror att det är två saker. Det ena är att man brukar faktiskt på juristlinjen säga att språket är juristens främsta verktyg. Alltså man lägger ner enormt mycket man lägger in någon stor vikt vid språket. Det är det man jobbar med som jurist. Man skriver avtal, man skriver PM, man pläderar i en rättegång. Språket är jätteviktigt. Och det andra tror jag, eller skälet att du har så många jurister som skriver just kriminalromaner, för du har en jätteövervikt av jurister som skriver kriminalromaner, det är för att som jurist är man ju rätt drillad i struktur och logik och du vet, en röd tråd och knyta ihop säcken i en rättegång eller en PM eller ett case eller någonting. Och därför känner man ju igen sig lite i deckarformatet. Det gjorde jag i alla fall. För en deckare är ju sån. Liksom, du har en struktur. Du ska ha ett brott, du ska ha en gärningsman, du ska ha ett offer. Du ska ha en detektiv eller en journalist, någon som löser det här brottet. Det måste finnas en logik till att gärningsmannen är, eller gärningspersonen är gärningsperson. Det måste finnas en röd tråd, du ska knyta ihop säcken på slutet. Så när jag började skriva så tänkte jag direkt liksom att jag vet inte om jag kan skriva en roman, men jag kan garantera att skriva en deckare.
Mm.
Jag kände igen mig i det. Jag gillade liksom strukturen och jag tror att det, därför är inte klivet lika långt. Du har, vad ska jag hitta på? Du har många fler jurister som skriver kriminalromaner än bagare.
Mm. Men just det här med att följa formeln som du beskriver här, ja. Det finns ett upplägg, det finns en mall på något sätt. Hur viktigt är det att följa den och hur tänkte du kring det? Alltså hade du mycket, läste du mycket liknande böcker som du ville efterlikna, låter som att du vill kopiera, det är inte det jag menar, men inspireras av. Alltså, och måste man göra det eller kan man ta ut svängarna?
Jag tror man kan ta ut svängarna. Och idag har du ju så många subgenrer. Alltså du har cozy crime, mordensanden kanske lite åt det hållet. Och du har sådana här riktigt liksom noir, riktigt mörka. Och så har du elegant crime. Alltså du har ju så många subgenrer. Idag har kriminalromanen blivit ett verktyg för att berätta en historia om samhället. Illustrera mänskliga relationer, människors förmåga till hemligheter, känslomässig utveckling. Allt det där ryms ju idag inom ramen för en bra kriminalroman.
Men du snuddade vid det förut att flera av dina verk har ju blivit filmatiserade nu. Mm. Och en sån grej då, man blir ju nyfiken som utomstående. Hur stor inverkan har du på den biten? Har du någon saying i castingen, i liksom slutresultat, eller släpper du tyglarna helt då?
Verkligen inte. Alltså så här, jag gillar frihet, men jag tycker kontroll är trevligt också.
Så du vill gärna peta lite?
Ja, det ska jag säga. Det är för det med att jobba som jurist, att jag har ju ganska bra koll på mina avtal. Mm. Alltså jag kan ju läsa avtal. Och sen är det klart att jag har en agent och jag har, och det finns advokater inblandade och sådär. Men jag vet ju, jag förstår ju vad det står i ett kontrakt. Och numera, i början hade jag inte så mycket att säga till om såklart, för jag var debutant. Men nu har jag liksom utvecklat det lite. Nu är jag exekutiv producent både på Åremorden och Morden i Sandhamn. Jag läser manus i varje version. Och versioner är för att man skriver oftast någonstans mellan 3 och 5 versioner på varje manus. Först skriver du liksom ett råmanus, sen tycker alla till om det. Och sen så utvecklas manuset tills du har det som kallas för inspelningsmanus. Så jag läser varje version, jag tycker till. Jag är med i castingen på viktiga roller. Alltså jag kan inte vara med i all casting överallt, det behövs inte. Men när de castade Hanna och Daniel i Åremorden till exempel, då tror jag att jag såg 10-12 olika Hannor och 10-12 olika Danielar. Och sen, du vet, sen filmar de ju olika Daniel med olika Hannor, för att personkemi måste ju funka. Så då såg jag liksom ett dussin olika konstellationer. Och sen är det inte bara jag som bestämmer, för sen, det är ju många som tycker till liksom. Sen tycker ju SF Studios som står för produktionen av Åremorden, sen tycker ju de till, och så tycker regissören till, och så tycker Netflix till. Så att det är väldigt mycket teamwork, men det är klart att jag är med och säger vad jag tycker. Och sen har jag en liten fördel av att jag är jurist också, för att ibland kan jag se att när manusförfattarna kan ibland ta ut svängarna lite på ett sätt som inte bara är helt omöjligt, det är ibland direkt olagligt. Och då kan jag också liksom gå in och säga, hörni, det funkar liksom inte. Ni kan inte. Jag tror att det var något exempel när Nora i Morden i Sandhamn, hon är numera åklagare, men hon är bankjurist. Då hade man skrivit in i manus att hon som bankjurist på en bank, att hon skulle då luska lite själv. Så då gick hon in i IT-systemen i en annan bank och kollade upp kontorna hos en misstänkt gärningsperson. Och alltså, ska jag tala om hur många brott hon gjorde sig skyldig till? Tänk att någon sitter på SE-banken. Hur skulle hon ha fått access till Handelsbankens intranät? Liksom? Och om hon då gick in på ett konto hos Handelsbanken. Alltså det är ju hur många brott som helst. Så då kunde jag ju säga till manusförfattaren, hörni, jag förstår hur ni tänker, men det här är verkligen, det går inte. Mm.
Tror du att många som jobbar med filmerna, till exempel regissörer och liknande, har tyckt att du är en jobbig jävel som vill ha lite för mycket kontroll?
Alltså,
ärligt nu?
Ärligt så kan jag säga, som tur är, jag har ju skrivit några böcker om förhandlingsteknik också. Det är mitt lilla specialområde. Så att jag brukar ju faktiskt föreläsa om det lite också. Och då brukar jag alltid predika det här budskapet om att du kan nästan be om vad du vill om du bara är trevlig. Mm. Om du är trevlig och tydlig, de två tena. Om du är trevlig, då kan du be om nästan vad du vill. Så jag försöker praktisera mitt eget budskap. Att vara trevlig. Liksom, jag är trevlig, inte gapa, inte skrika, inte vara aggressiv, inte vara jobbig. Men vara tydlig med vad man tycker.
Jag tror dock det där skiljer sig ganska mycket från författare till författare. Vad det gäller hur mycket insyn eller inblick eller påverkan man vill ha. Mm. För jag har ju hört andra som har suttit här som har pratat om att de släpper tyglarna helt. Ja. Jag tror till exempel då Alex Schulman, och han fick ju en bok filmatiserad. Jag tror att han släppte det helt.
Mm.
Ja. Så jag tror du att ditt behov av att vara med pilla har med din juristhistoria att göra?
100%. 100%. Plus en liten dos personlighet. Mm. Men så här, ja, men det är klart, dels är jag ju van vid liksom att ha ett visst mått av kontroll. Men sen tror jag också att det handlar om att för mig så är, om jag säger så här, böckerna är mina barn, men filmatiseringen är mina barnbarn. Jag har inte vårdnaden, men det är fortfarande mitt kött och blod.
Mm. Mm.
Lite så liksom. Och det är fortfarande till mig folk kommer om det är något som är fel eller konstigt eller man inte gillar det. Alltså varje gång man visar Morden i Sandhamn på tv så kommer det, hur folk har sett till mig om det är något som är lite skevt eller inte stämmer eller någonting. Så att, så jag har, och samtidigt också, jag är otroligt stolt över, alltså Mordin Sandam har ju spelat in, det är 12:e säsongen som kommer nu i sommar. Det är ju inte klokt, det är mer än Vänner liksom. Det är fantastiskt. Jag är så jäkla stolt över vad man har åstadkommit och vilket fantastiskt jobb. Filmlands heter ju de som, Filmlands och TV4 som liksom har tagit fram där. Jag är otroligt stolt över Åremorden också. Så att det är ju, ja, som, det är ju verkligen, det är ju fortfarande mitt kött och blod liksom. Och jag lever verkligen med de här filmatiseringarna.
Jag tyckte väldigt mycket om Åremorden, ska jag säga.
Vad kul.
Jag streckkollade den och jag tyckte att den verkligen hade något. Det var någonting med miljön också som skänkte en extra dimension verkligen. Och visst håller säsong 2 på att göras nu?
Det är inspelat. Ja. Det spelades in nu i vintras. Ja. Och nu håller de på och klipper och ljudsätter och allt det där. Och det var jättekul. Men det var lite synd om det var så otroligt kallt i januari. Det var, alltså det var mellan minus 21 och minus 29.
Men du behöver inte vara där och pilla.
Jag var ju inte med varenda dag, absolut inte. Absolut inte. Men det var ju lite synd. Det var ju någon scen, tror jag, där med Anton, som är en av polisen som spelade Charlie Gustafsson, och han skulle ligga i snön och det var minus 27 en hel dag. Och det var så kallt, så kallt, så kallt, så kallt. Mm. Så det är klart att jag har ju stått liksom i Mordin Sandam. Jag är alltid med som statist i varje säsong liksom. Jag har ju stått på Mordin Sandam när det var 12 grader i någon lite tunn sommarklänning och hackat händer och tyckt synd om mig själv. Men det är ju ingenting om du ska ligga i snön när det är minus 27 liksom. Så att
men hur funkar det då? När ens bok eller böcker plockas upp av en producent eller liknande som vill göra filmatisering, är det så här då att, att de köper rättigheterna av dig Och du får en klumpsumma då? Eller är det så att du sen får massa stim på när de sänds och skapas? Eller är det både och?
Alltså generellt i filmbranschen så betalar, så är det ett filmbolag som kommer till en författare. Och sen så betalar de en peng för att få en, vad man kallar för en option. Alltså rätten att filmatisera. Och väldigt, väldigt många optioner infrias aldrig. Utan rättigheten är låsta då i kanske 3, 5 eller 7 år. Men sen blir det ingenting. För därför att det är förvånansvärt svårt att hitta finansiering till film. Mm. Alltså, jag vet inte om det är ett projekt av 10 som blir av. Men det är förbluffande siffror när man tittar på det. Så först säljer man en option och så håller man tummarna. Och sen, om det, sen går det här filmbolaget, så går de till någon kanal eller flera kanaler och säger: vi har köpt den här rättigheten att filma till den här boken, vi tror det skulle bli jättebra film, vi tror den skulle passa er. Och det säger ju filmbolagen ibland, att det här är någonting vi tror passar SVT, det här tror vi passar TV4, det här tror vi på Netflix. Alltså det är olika, för man har olika profiler. Om man då kommer överens med en streamingtjänst eller en filmkanal, då skrivs ett avtal mellan filmbolaget och, eller produktionsbolaget och kanalen eller streamingtjänsten. Sen går de tillbaka till författaren och säger: hej, hej, nu blir det av. Då ropar man av optionen. Och då betalar man en summa. Oftast betalar man en summa när man ropar av optionen. När man har fått green light, kallas det för. Alltså det är ett OK helt enkelt på att man går vidare med produktionen. Och sen ofta har man olika betalningsstationer eller milestones, delbetalningar. Alltså du kanske har någon då när man drar igång själva produktionen, du har någon när du avslutar produktionen, du har någon när du visar produktionen på TV första gången. Och det är generellt, och sen är det en liten förhandlingsfråga då, exakt hur det går till och hur man gör det. Men ungefär så ser det ut. Så att man har aldrig ett avtal mellan författare och Netflix till exempel, utan du har alltid produktionsbolaget i mitten.
Men visste du om hela den här processen innan du sålde din första bok till en filmatisering?
Verkligen inte. Och jag ska säga så här, jag har ju lärt mig, jag menar, det har ju varit så många rättigheter nu, men jag tycker att jag har ju jobbat som affärsjurist så länge. När jag jobbade på SAS, då reste jag runt halva jordklotet och sålde och köpte jättestora flygplan, du vet, så stora Boeing, ditten datten. Och de avtalen de kunde vara 150 sidor på engelska. Men filmavtalen, det är faro. Alltså det är det bland det mest komplicerade jag har läst. Och jag kan sitta, de är kanske 10 sidor och jag kan läsa dem samma sida 100 gånger och försöka bena ut exakt vad man säger. Det är så komplicerad materia. Jag tror att det är för att man har importerat ett format från eller från USA. De är ju omvittnat kända för sina krångliga avtal. Och sen har man liksom pillat i Sverige. Och så har det blivit någon slags mishmash. Mm. Det är inte bra avtal. Nu får jag säkert ett skäll här från filmbolagen. Men det är krångliga avtal. Och jag förstår mycket väl om författare som inte har en juridisk bakgrund bara ger upp och säger till sin agent bara se till att bara, du får ta hand om det, jag orkar inte läsa det. Mm.
Men det här med option och sen att man måste vänta till en till process,
ja.
Det låter ju ganska frustrerande då med tanke på att, ja, men okej, ska jag då inte få glädjas någonting över att optionen är köpt liksom?
Jo, men jag tror folk är jätteglada att de har sålt en option. Mm. Det kan det ju vara, du kan vara jätteglad för det, för det är ju många som inte säljer optioner, punkt. Men jag vet förbluffande många där man har sålt optionen och det blir aldrig någonting. Mm. Och sen går optionsrättigheterna ut och kommer de tillbaka. Sen säljer man till någon annan. Jag vet kollegor där man inte realiserade optionen. Det tog 5 år innan det blev någonting. Och det tror jag, alltså du har säkert träffat en massa filmskådespelare som också säger att det är så långa ledtider i filmbranschen. Liksom. Mm. Det är så svårt att få upp finansiering. Det är svårt att hitta rätt. Folk är alltid översvallande när du pratar med dem. Men sen, jag menar, pratar du med svenska skådespelare som har sökt lyckan i Hollywood, så säger de samma sak. Man går på 1 miljon luncher och middagar och grejer. Och alla säger att det här blir fantastiskt. Och sen tar det evigheter innan det händer någonting. Mm.
Just det där med finansiering är någonting som jag hör ifrån många gäster här.
Mm.
Hur svårt det är. Och att det, att till och med för de som är mest etablerade, de mest populära franchisen vi har, till och med de har problem att få pengar.
Ja, men exakt.
Jag tänker på till exempel då, Jakob Eklund var här för ett tag sedan och pratade om Johan Falk, som är typ det mest populära franchisen vi har i svensk historia.
Ja.
Och de alla är på liksom, men de får inte in pengar till det.
Nej, det är helt otroligt. Och vi har, det får man väl ändå liksom, det behöver man inte hymla om, att vi har ju inte en filmpolitik i Sverige som är särskilt generös.
Mm.
Det finns ju andra länder där man ger mycket mer subventioner, man stöttar, man har liksom en annan syn på värdet av svensk, eller inte av liksom nationell film som exportprodukt, och Sverige ligger ju inte topp på det.
Nej. Men om vi ska återgå till Orrenmorden och Sandhamn då, hur surrealistiskt är det att få se sina karaktärer bli riktiga människor?
Det är en märklig känsla. Med Morden Sandhamn var det extra märkligt, därför att när jag skrev de böckerna, då hade jag gjort huvudpersonen Nora lång och blond, för att jag ville absolut inte att folk skulle för först att jag var Nora, att jag hade använt mig själv som förlaga. Så att jag gjorde henne liksom, jag gav henne alla möjliga attribut. Så att hon skulle se så olik ut mig som möjligt. Och sen så kom då filmen, så sa hon, vi har toppnamn i rollen. Vi tror stenhårt på Alexandra Rappaport. Och Alexandra har ju varit helt fenomenal i rollen. Hon är en fantastisk skådespelare, en fantastisk person. Men hon är inte lång och blond, och framförallt hon och jag har ju lite samma, vi är små och liksom, vi är ganska späda personer och mörkt hår och allting, så att det var ju lite lustigt. Jag bara, oj, nu kommer alla att tro att det är jag som är Nora.
Var du inte sugen på att gå in då med ditt lilla kontrollbehov och bara, nej, bort med henne?
Alltså så här, för först var det så att jag hyste den största, redan då så tyckte jag att Alexandra var en fantastisk, hon hade ju gjort de här en serie filmer baserad på danska böcker, Kronprinsessan och så vidare.
Satsiki, Morsan och polisen.
Den också. Mm. Den också. Nej, så hon var jättebra. Och sen ska jag väl erkänna och säga att jag har naturligtvis ökat mitt inflytande. Alltså i början hade jag inte så mycket att säga till om. Då var jag en debutant och ganska ny och färsk. Det är klart att, ja, vad ska jag säga? 11 miljoner böcker senare har man ju lite mer att säga till om.
Mm.
Såklart.
Nu blir du inte glad av optioner längre. Det är ingenting. Det är smulor för dig.
Nej, jag blir jätteglad av optioner. Så det är så. Jag tror faktiskt att det... Jag är rätt bra på att bli glad för liksom saker som händer.
Tänkte du säga små saker nu först? Så tänkte du säga, option är ingen små sak.
Men lite grann det här att liksom, jag är en sån där person, jag vaknar nästan alltid glad på morgonen. Och jag är rätt bra på att vara glad för grejer som inträffar. Och jag är ganska bra på att fira också. Och det tror jag har varit viktigt liksom, att man någonstans... alla, det har ju du också varit med, men liksom, det finns ju, ingen lever ett, liksom, ingen har ett liv som är en dans på rosor. Så är det inte, ingen sån, de här Instagram-liven, de finns ju inte, och ibland händer ju grejer som är rätt tunga och jobbiga och deppiga, och då har jag liksom väldigt mycket haft den där inställningen, nej men dels så tror jag rätt mycket på att man, det här, man har inte roligare än man gör sig liksom. Att man behöver försöka vara glad för grejer. När det händer kul grejer, då får man vara glad. Mm. För sen kommer ju massa deppiga grejer. Så är det ju. Men om man inte är glad när man kan vara glad, vad ska du vara glad åt när det blir jobbigt?
Mm. Men har du varit med, trots att du är med och petar och styr och ställer lite. Har du någon gång varit med om att du ser ett resultat som du... Ah, men shit, det där blev ju inte bra alls. Hur gick det där igenom? Liksom?
Första säsongen av Morden i Sandhamn. Jag grät nästan när jag såg förhandsvisningen av den. Jag tyckte inte alls att den blev bra. Jag tyckte att de hade gjort min polis Thomas till något helt annat än han skulle vara. Jag gillade inte den alls. Och sen bytte man regissör och så... bytte manus, man bytte jättemycket och sen blev det bara bättre och bättre liksom. Men jag var jätteledsen när jag hade sett första säsongen första gången.
Undrar om det var det som fick ditt kontrollbehov att skena lite?
Kanske det, ja. Jag brukar försöka säga så, jag kanske inte är så kontroll, det här med att vara en kontrollmänniska, det låter ju, det har ju inte en bra klang, så jag brukar kanske säga så, men jag gillar liksom, jag är en väldigt ordningsam person, jag gillar liksom planera, jag är bra på administration, säkert ett arv från juristlivet liksom. Jag är bra på att planera, organisera och administrera, och jag tycker mitt liv blir mycket bättre när jag har koll på grejer och ordning på saker. Det betyder inte att liksom jag måste ägna mig åt micromanagement i varenda minut. Jag tror, om du frågade folk när jag var på den tiden som jag var chef, så tror jag inte de skulle säga att jag var en sån där chef som körde micromanagement och liksom la mig i detaljer hela tiden. Men däremot gillar jag liksom förutsägbarhet, tydlighet.
Men blir man fortfarande nervös när någonting nytt släpps som är baserat på det du gör, eller liksom vänjer man sig bara?
Nej, men skoja inte. När Åremorden hade premiär en torsdag i början av februari 2025, då började det med de sämsta tänkbara förutsättningar. För det var Viaplay som hade beställt Åremorden. Och sen gick ju de nästan i konkurs.
Just det,
kommer du ihåg?
Just det,
kom ihåg. De sköt på premiären, och sen sa de att de skulle sälja, och jag hade inget inflytande över hur de skulle, vem det skulle gå till. Jag fick inte veta någonting. Och sen till slut kom beskedet ett år sedan att de hade sålt till Netflix. Och då var det ju halleluja och hurrarop. Men sen låg Netflix på det i över ett år. Och när den till slut då fick, när vi fick besked nu går det ut, då var det liksom, det var ju som en främmande fågel. Det var ingen releasefest, det var ingen sån där, du vet, man brukar skicka ut avsnitt till journalister, det var ingen pressvisning, det var ingenting, det var absolut ingenting. Och sen på torsdagen då när den ska ha premiär, då vaknar jag med 1 miljon fjärilar i magen såklart, och då har någon hjälpsam själ skickat sms till mig med länk till våra största kvällstidningar, och båda två ger Åremorden ynka 2 getingar och 2+, och skriver att liksom, vad jobbigt det är med tråkig svensk crime, och varför kan man aldrig visa något originellt, och varför är man så klischéaktig när man, och så vidare och så vidare. Så jag kan säga, det var ju inte så där så att man dansar tango av lycka när man läser det där. Så det var ju inte så roligt. Och så i alla fall så har en premiär, och sen 2 dagar senare då blir det viralt. Så 2 dagar senare vaknar jag, då har min mobil exploderat. Då har jag sms, du vet, från hela världen liksom. Och då står man där, den är etta i Kanada, den är etta i Bahamas, den ligger etta i Colombia, den ligger etta i hela Norden, den ligger etta i Europa. Alltså den la sig ju som etta från Sri Lanka till Kanada. Den var 2 i USA, vilket är liksom unheard of för en svensk produktion. Och det är klart, jag var ju superglad, men det var ju inte så där så att Så jag vaknade den där första torsdagsmorgonen övertygad om min egen förträfflighet, om jag säger så.
Men två dagars ångest, det kan man ta om man får en evighet av lycka.
Ja, vet du, det bästa var faktiskt att folk blev så glada. Alltså, skådespelarna var så glada. Kan jag tänka er själv, de är med i en ganska liten svensk produktion. Och så plötsligt så blir de världskända, liksom, exponeringen. Mm. Regissören var så glad. Och SF Studios, som liksom trodde på det här från början, var så glada. Men framförallt var ju åreborna så glada. Mm. De var så stolta. Så när jag sen, du vet, stod i kön på ICA, då kom det ju folk och sa, det är fantastiskt, vi har tittat på den här. Och det är så roligt. Och tänk vad bra den var. Och då blir man ju då får man ju nästan en tår i ögat, liksom.
Det var så märkligt med det där med Viaplay, hur det bara sattes på paus, hela branschen.
Ja, så konstigt.
Hur lång tid var det mellan inspelningen och när det faktiskt sen sändes?
Det var 2 år.
Mm.
2 år. Alltså det var, de spelade in det januari till april 2023. Ja, och så visade den i februari 25.
Mm.
Så 2 år, så det var ju ganska länge. Och framförallt den där ovissheten. Jag var ett tag och tänkte, men gud, tänk om de aldrig, du vet, man lägger en malpåse. De får den inte ens såld. För de betalar ju så fort de visar, så för att spara pengar. Tänk om de bara, ja, stoppar in i ett hörn och ingen kommer få se det här.
Mm. Men du, vi ska prata lite om din värld nu och communityt du verkar i. Nämnde några av dina kollegor i inledningen av den här podden. Och jag är nyfiken på, hur funkar det mellan er i er bransch? Finns det mycket hierarkier och prestige? Eller är det liksom en fryntlig, fin gemenskap där alla bara hyllar varandra? Liksom?
Alltså så här, Sverige är ju pyttelitet. Såklart, jag känner ju i stort sett alla svenska deckare. Eller jag kan känna alla, men jag känner väldigt, väldigt många svenska deckarförfattare. Och jag tycker att särskilt bland tjejerna så är det är en schysst stämning, liksom. Vi har haft ganska många gånger att man, ett tag så före covid, då brukade jag bjuda in, då hade jag en middag hemma i december. Då var vi kanske 20-25 personer en gång om året. Det var jättetrevligt, man satt och snackade, liksom.
Bara kvinnor?
Ja, mm. En tjejmiddag för kvinnliga deckarförfattare, liksom. Jättetrevligt, vi hänger rätt mycket på bokmässan och tar glas bubbel någonstans. Går på varandras releaser. Jag var på Kristina Olssons release i tisdags och jag ska på Carina Nunstedts på måndag. Och jag har ju en egen bokrelease nu om 3 veckor. Och då är ju ett jättegäng av författarna bjudna, såklart. Och jag gillar det. Jag gillar att vi är så kollegiala. Att det inte är det här ett strid på liv och död, att det är, att liksom det är konkurrenter som hatar varandra, utan att folk är schyssta mot varandra. Mm. Och hjälper till. Och nu har jag precis liksom startat ett mentorprogram på Bonniers, inte jag som har sagt Bonniers, men jag kom med ett förslag till dem att vi skulle starta ett mentorprogram där äldre etablerade författare skulle ta sig an en debutant under 1 år för att liksom stötta yngre författare och yngre kollegor. För när man är debutant så är man ju, man är lite som en bebis, liksom. Man vet ju knappt vad man får tycka till om. Får man säga något om omslaget? Får man liksom, vad kan man prata om? Vad får man fråga? Hur gör man med agenter? Så att det började nu för 2 veckor sedan. Och jag har fått en briljant adept som heter Nina Dyer, som jag ska coacha nu i 1 år. Och jag tycker liksom att, dels tycker jag det är fint att ha den här kollegialiteten. Och sen tycker jag, eftersom jag är jätteetablerad och jag är verkligen inte 30 längre. Och då tycker jag nästan det är ett schysst sätt att ge tillbaka lite. Om jag kan hjälpa en yngre författare och med lite råd och dådkraft och byta erfarenheter, så det är en bra sak att göra, liksom.
Så länge hon inte blir större än dig.
Nej, det är faktiskt helt okej, det är med. Mm. Jag har ju en dotter som är författare och jag ska säga att jag är mycket, mycket gladare när det går bra för henne än när det går bra för mig. Mm.
Men är inte det lätt att säga då när man har sålt 11 miljoner böcker?
Jo, det kanske det är, men det behöver ju inte betyda att man inte tycker det.
Nej, sant. Man kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
Precis. Man kan, min dotter har ett jättebra uttryck. Hon brukar säga att två saker kan vara sanna samtidigt, mamma.
Mm.
Och det använder jag jättemycket. Det kan det faktiskt vara. Sen är det klart att man kan väl se, det kan väl jag också tänka ibland, någon får någon jätteframgång någonstans eller ligger i ettan någonstans, så kan jag väl tänka, det hade jag också velat göra. Men det betyder ju inte, så här, man kan ju tänka att det vore fint om jag också fick göra det. Det behöver ju inte betyda att jag missunnar någon annan.
Mm.
Eller man kan ju ändå på något sätt glädjas med någon annan, även om man tycker att jag skulle också vilja vara med om det där.
Mm. På tal om gamla gäster i den här podden så nämnde jag Läckberg förut.
Ja.
Mm. Och hon har väl sålt mest i typ hela författarbranschen i princip.
Ja.
Och fast hon har ju också blivit på senare år ganska mycket, det är ganska mycket tv, det är ganska mycket bjuda på sitt privatliv, mycket reality och sånt. Då är jag nyfiken på, har det varit någon slags snack i er bransch att hon blir något annat då än en författare? Förstår du vad jag menar?
Mm. Så här, hon har ju skapat sig ett varumärke som är mycket större än hennes författarskap. För precis som du säger, hon har ju laddat sitt varumärke med mycket mer än böcker. Filmer, tv, reality. Hon har ju liksom byggt upp en offentlig persona. Jag debuterade ju några år efter henne. Hon har varit en jättestor inspiration för mig. För jag... Det följer mig bara ett exempel. Hon skriver deckare och sen så började jag skriva barnböcker. Och det följer mig liksom inte in att man kunde skriva en annan genre för hon började göra det. Och sen skrev jag en fantasy-trilogi med min dotter som kom 2016-17-18. Om en tjej som bor på Harem med magiska krafter. Och jag blev otroligt inspirerad av Camilla. Att hon var så liksom modig. Hon vågade göra saker. Och hon skrev en kokbok. Eller hon skrev flera kokbok. Det här, jag tycker hon har varit en trailblazer. Hon har öppnat dörrar. Och fått jättemånga andra författare. Ja just det, där kan man också göra. Man måste inte vara så nischad liksom. Vi har samma agent och vi hade samma förläggare länge också. Och vi är på samma förlag och sådär. Så att jag har verkligen, jag beundrar henne jättemycket. Och har blivit väldigt inspirerad av hennes mod att gå före och testa nya grejer. Och det tror jag är jättebra. Sen är det klart det finns författare. Det är klart det finns en del manliga egon som kanske inte ligger på min 10-topplista. Men jag tycker överlag att det är en bra stämning. Och jag gillar det. Jag är inte duktig själv på det där med vassa armbågar och skitsnack. Jag är rätt dålig på skvaller också, tyvärr. Jag gillar skvaller. Och någon annan berättade för mig. Men jag är jättedålig på att plocka upp skvaller. Jag plötsligt kommer och säger, har du hört det här? Jag bara, oj, hade ingen aning. Så jag är rätt kass på det där. Men jag gillar liksom... Jag tycker att ordet snäll är underskattat. Jag tycker det är ett bra ord. Jag har alltid tyckt det, att man ska vara snäll. Och så säger folk, det är så att man ska vara dum. Nej, man ska bara vara snäll. Jag gillar det.
Det är intressant, alltså just ordet snäll. Det har verkligen också... Alltså förändrats för mig genom åren.
Ja.
Förut kände jag så här, exakt som du säger. Snälla människor är tråkiga, meningslösa, intetsägande.
Ja.
Du vet, en ko är snäll, tänker jag.
Ja.
Men med åren känner jag bara, fan vilken underskattad egenskap det är.
Visst är det?
Verkligen.
Det är det där, konsten att vara snäll liksom. Och jag känner att jag söker mig mer och mer till sådana människor liksom. Snälla människor, jag mår mycket bättre och sådana i deras sällskap än i motsatsen. Jag håller mig hellre undan när det är motsatsmänniskor liksom. Så de jag hänger med mest, det är folk som är i grunden snälla.
Mm. Som vi nämnde förut så är du en av Sveriges bäst sålda författare med över 11 miljoner böcker. Och det har blivit filmatiseringar, det går bra för dig. Du måste ju vara snuskigt rik. Där kom frågan. Du visste det va? Måste ju fråga ju.
Jag förstår, ja. Så här, jag tror att...
Var ärlig nu. Det är så svenskt att säga så här. Vet du vad du kommer svara nu om du är som alla andra svenska människor? Jag äger ju min lägenhet. Jag har ju så här investerat där och där. Varför kan ingen bara säga så här? Nej men jag är skitrik. Det vore så befriande liksom.
Jag tror inte man får säga så i Sverige. Man kan inte säga det. Exakt. Det funkar liksom inte. Men, men det är klart att det, för mig är det en jättestor trygghet att, att veta. Alltså jag har en stor ekonomisk trygghet och det betyder jättemycket för mig. Mina föräldrar skildes när jag var 6 år. Och jag växte sakligen upp med min mamma och min lillebror. På den tiden fanns inte sånt där delad vårdnad och sånt, utan min pappa gifte om sig omedelbart, bodde kvar i den fina villan, fick ytterligare barn och vi var där varannan helg, och min mamma var alltid orolig för pengar, och det har jag med mig liksom hela vägen, att det är viktigt att vara, att jag kan försörja mig själv, det är viktigt att jag har en finansiell stabilitet. Det är viktigt att ha liksom ekonomi. Jag har järnkoll på min ekonomi. Och så har jag alltid gräddglass hemma. Det här låter jättefånigt. Men när vi var hos pappa, då hade de alltid GB gräddglass hemma. Och jag älskade det. Men hos mamma hade vi... Hon hade inte råd. Eller hon köpte ju på extrapris hela tiden. Så då köpte hon en sån här... du vet, som en slags hemköpsglass, sån där jordgubbschoklad.
Big pack,
yeah. Liksom. Och det var inte lika gott. Så liksom, det här är som fånig symbol, men för mig var det liksom, den stora symbolen för om du hade det gott ställt eller inte, det var att du hade råd att köpa GB gräddglass. Mm. Så sen dess, jag älskar, nu är jag tyvärr allergisk mot mjölkprotein som jag blev i vuxen, så nu kan jag inte äta den där förbaskade gräddglassen. men jag var så lycklig liksom över att vi hade råd att köpa GB gräddglass.
Mm. Men du är ekonomiskt oberoende. Du skulle kunna lägga av och jobba nu och klara
det. Ja, det skulle jag.
Ja. Vad bra, det var snällt att du kunde erkänna det i alla fall. Det är intressant det tycker jag ändå, hur det funkar i Sverige. För du säger att det är väldigt svenskt, och det exakt är det ju.
Mm.
Att vi inte pratar om pengar, politik, och det är någonting mer vi inte pratar om, va? Det brukar finnas 3 saker där.
Religion.
Ja, det är känsliga saker.
Det känns inte religion heller, precis. Ja. Men det finns ju också, samtidigt tycker jag att jag tycker det är jättebra att bo i ett land där vi... Liksom, vi har en politik. Jag betalar gärna de skatter vi betalar. För att jag vill bo i ett land där vi liksom har ändå... Alla har råd att gå på universitetet. Vi har ett socialt skyddsnät som fångar upp människor. Vi har gratis tandvård upp till en viss ålder. Du behöver inte ligga på sjukhuset och oroa dig för att du ska sälja huset om du inte... för att betala sjukhusräkningar. Jag tycker, det finns ju länder där de inte ens tar in det på akuten utan tittar på det kreditkort.
Mm.
Så att jag är väldigt, väldigt okej. Okay, liksom. Jag tycker att vi har en bra skattebas och jag tycker att vi har ett bra system. Och jag bor mycket hellre i ett land med den sortens system än att ha mera pengar på banken.
Vi är verkligen i framkant i så mycket. Och jag tror inte ens de flesta svenskar fattar hur mycket i framkant vi är. Jag har en syster som bor i, liksom, i London.
Mm.
Och man tänker ju att England, de borde vara mer framkant än Sverige, tänker man ju. Men hon jobbar på bank nu sedan en tid tillbaka. Och hon berättade hur de identifierar telefonkunder då. Här i Sverige, mobilt bank-ID. 10 sekunder, pang, boom. Hon måste alltså ställa 20 kontrollfrågor till varje kund. Ta liksom så här, 30 minuter typ, alltså... För att kunna hjälpa den. Och när jag hörde det, det är så små detaljer. Ja. Men så här, vi i Sverige, vi är långt fram. Alltså.
Ja, men vi är långt fram. Men jag kan berätta, jag var med om en väldigt svår skidolycka för 3 år sedan. Mellandagarna där 2022. Och då var vi i Åre allesammans, vid jul. Och då var min dotter gift med en amerikan från Texas. Och det var väldigt, jag behöver inte gå in på detaljer, men det var väldigt dramatiskt. Det var liksom pulka ner, jag var högst upp på Åreskutan och ambulans till Östersunds sjukhus. Först operation i Östersund och sen ambulansflyg ner till Danderyd. Och sen var det 11 timmars operation med 2 kirurglag för att lappa ihop mig. Och så flera veckor på sjukhus och sen sjukgymnaster som kom hem och såna, du vet, ambulanstransporter för kontroller. Ja, 1000 grejer. När då, efter allt det här, då sa jag min svärson, så sa hon så här till min dotter, sa hon, men vem betalade för allt det här? Det måste ju ha kostat miljoner att liksom ta hand om din mamma och flyga ner henne med ett eget ambulansplan och den där jättelånga operationen. Det måste ha kostat hur mycket som helst. Och då log hon liksom, sa hon liksom, the government pays, this is the Swedish way.
Mm.
Och då kände jag, och sen berättade hon det för mig efteråt, och då kände jag mig, liksom, jag kände mig stolt över mitt land. Att, Att så är det faktiskt. Och jag var ju så, alltså allting var trasigt benet och man är ju extremt skör, man ligger på sjukhuset och allting gör ont. Och jag visste inte om jag skulle kunna gå igen i början där, så det var rätt dramatiskt. Men tänk dig då om all denna liksom sorg och oro och ångest och smärta, om du hade lagt på då rädslan för att tänk om vi måste sälja huset för att betala sjukhusräkningarna. Mm. Och jag tycker det är ovärdigt ett liksom modernt samhälle att man inte sörjer för liksom basala behov som just sjukhusvård och tandvård och skolor och universitet och sådana saker. Så att jag var så stolt över mitt land.
Det var exakt det här jag svarade min syster när hon berättade om banken där.
Ja.
Då tog jag exemplet med att vi har frivård. Liksom. Mm. För att, ja, men som du säger, i USA så ska man väl ha en svindyr försäkring. Mm. Om man inte har det, då får man ju inte hjälp. Liksom.
Nej, precis. Vilket,
det är så, ja, det är surrealistiskt när man är van vid det här. Liksom.
Ja, verkligen.
Men du, sista frågan om författarvärlden och pengarna då. Är det ibland nästan fulare att sälja så mycket som du gör för att du då nästan kan betraktas som lite platt och lättsmält? Förstår du vad jag menar?
Mm.
Kan det kännas så ibland att det liksom blir ful kultur på något sätt då?
Så här, i början när jag skrev kriminalromanen, då var ju deckare lite ful kultur liksom. Och alltså jag var på någon middag med någon fin professor till bordet och då sa han log lite så här överlägsen och sa, ja, jag vet ju vem du är men jag har inte läst något av dig för jag läser aldrig deckare. Ungefär som wow, och då tänkte jag så här att jag borde tänka, ja men vet du, jag vet precis vem du är men jag pratar aldrig med dryga professorer. Sa jag inte, för jag är väl fostrad. Men det var ju lite så. Men sen tycker jag att vad som har hänt nu de här senaste 15 åren det är att någonstans har liksom dels har deckargenren varit så framgångsrik, men den har också utvecklats så mycket till, lite som vi pratade om i början, att du har väldigt mycket, du kan verkligen berätta så mycket om ett land, ett samhälle, en familjekris genom deckargenren. Så plötsligt har deckargenren liksom tagit ett steg upp och blivit mycket mer accepterad. Och samtidigt så hittade man något annat att hacka på, för då kom nämligen feel good. Genren och började ta fart, då kunde man liksom hacka på feel good-genren istället och säga, ja, det här är bara för tjejer och bla bla bla. Mm. Nu har nästa sak inträffat, det här är min spaning egentligen, så där borde jag ha med på liksom, som spaning, det är att nu har ju ytterligare en genre dykt upp som kallas för romantasy, alltså fantasy tillsammans med och romance, så nu har feel good-genren fått ta ett steg in i finrummet, för nu kan man hacka liksom på romance och romantasy istället. Så det är som att du måste alltid ha någon slags hackkyckling i rummet.
Mm.
Men om du bara hänger med tillräckligt länge, då får du liksom komma in i de fina salongerna.
Mm. Ja, det känns ju också som den klassiska svenska avundsjukan, de som vill döma ut saker som säljer väldigt, väldigt bra. Alla vill väl sälja bra egentligen, tänker
jag. Ja, men alltså, ja, det är himlen inte ens. Det är klart att det är mycket roligare om 100 000 människor läser min nya bok än om 5 gör det. Och det kan säga nu när jag släpper, alltså jag debuterar ju i feel good-genren nu om 2 veckor. Då kommer min nya bok Helenas resa. Och det kan jag säga, för det första så är jag inte det minsta onervös inför detta. Det är tvärtom. Jag är jättenervös för vad folk ska tycka om att jag byter genre.
Men varför gör man det då när man är en sån framgångssaga inom sin genre?
Men vet du, jag tror så här. Jag tror att det är 2 skäl. Dels är det så att jag älskar att skriva om platser som jag verkligen gillar. Åre, Sandhamn. Och då råkade jag åka på ett yogaläger i Kerala. För jag älskar yoga. Jag yogar jättemycket. Och så var det så himla fint i Kerala. Så tänkte jag, jag måste skriva något om det här. Och så först började jag skriva en novell. Och sen så skrev jag lite till, så tänkte jag att det kanske blir en kort roman. Och sen någonstans så var det en hel bok. Och det blev Helenas resa. Och sen har jag alltid tänkt så här att jag kan skriva deckare. Men oj vad läskigt att skriva en roman.
Mm.
För att jag vill skriva en bladvändare. Jag vill att folk ska liksom bara säga ett kapitel till. Jag kan inte lägga ifrån mig. Då är det rätt tacksamt att gömma sig, om jag får använda det uttrycket, bakom liksom polisutredningar, hot, gisslantagning, en seriemördare ska slå till, det lurar en mördare i skuggorna. Det är ändå rätt tacksamt att skriva den. Du skapar ju spänning, och det är jag jättebra på. Det vet jag är jättebra på. Men att då plötsligt skriva en roman om en kvinna mitt i livet som reser till Kerala, och har ett trasigt äktenskap och träffar en yogalärare. Hur skapar man spänning och driv i en sån bok? Och jag har alltid tänkt att jag kanske inte kan det. Jag kanske inte är tillräckligt duktig för att kunna det. Och när jag började skriva Helenas resa, då hände någonting. Plötsligt insåg jag att istället för att gömma mig bakom polisutredningar och mord och blod, då måste jag skapa det här drivet genom relationerna. Jag måste skapa liksom en känsla att hur ska det gå genom relationerna? Och det var jättebra för mig som författare. För jag utmanar verkligen mig själv jättemycket genom att ge mig på en annan genre. Och det är klart att det kanske hade varit bekvämare att bara skriva liksom en till deckare. Men jag har haft så roligt med Helenas resa. Jag har njutit av varenda minut som jag har jobbat med den boken. Jag har haft så kul. Det var så roligt. Jag har liksom också lagt mig på kvällen och bara velat somna för att jag ska få vakna, för att jag ska fortsätta skriva.
Och när släpps den?
2 juni.
Mm. Och när är releasefesten?
2 juni.
Kommer Läckberg?
Hon är bjuden.
Kommer Sarin Brandt?
Vad sa du?
Sofie Sarin Brandt.
Ja, de är bjudna. Ja. Alla, Kristina Olsson är bjuden, Mikael Ablej är bjuden, alla är bjudna. Jag har faktiskt inte sett listan på vilka som har tackat ja, men varenda kott är bjuden i alla fall.
Tjejligan.
Du kan få komma också.
Gud vad mysigt. Jag vill gärna komma.
Då ska jag se till att du också får en inbjudan.
Gud vad härligt. Du, vi ska börja avrunda alldeles strax. Men jag tänkte på en sak som jag glömde fråga dig när vi pratade om svensk alkoholkultur i början.
Mm.
För du sa att du satt i styrelsen under många år.
Mm.
Var det under den perioden som Anitra Steen var vd?
Nej, hon avgick långt innan jag började. Jag valde sen 2014 och jag avgick, nu måste jag tänka efter, 2025. 24 eller 2025. Mm. Nej, för ett år sedan avgick jag, 2025.
Mm.
Jag satt enormt länge, på övertid till och med, får man nästan säga. Men då, utan det var Magdalena Gerger var vd.
Mm.
Och sen efterträddes hon av Ann Karlsson de sista åren.
Vi kan ju säga det till lyssnarna i den yngre generationen att Anitra Steen är ju gift med Göran Persson som är Sveriges ex-statsminister.
Jajamensan. Mm.
Ibland måste man ge lite kontext till de yngre. Mm.
Men så var det inte. Men det var väl kul. Det var ett roligt styrelseuppdrag. Mm. Och det var väl lite det här med att ge tillbaka lite som jag pratade om förut. Jag tycker det är viktigt att slå ett slag för det. Mm. Mentorskapet som jag pratade om och liksom sitta i systembolag i styrelse. Jag tycker vi pratar för lite om vad man kan bidra till samhället i Sverige. Om du tittar på, det tycker jag, nu har vi ju hackat lite på USA och deras sjukvårds och så. Men de har en grej som är rätt bra och det är att de har mycket sådana här frivillighetsarbete, att man hjälper till, att man faktiskt, man ger något tillbaka. Och det tycker jag vi borde prata mer om i Sverige.
Volontärarbete,
eller att man kanske tar ett uppdrag. Jag satt i Röda Korsets styrelse för tortyrskadade i evigheter också. Alltså om man har det bra, vi har ju konstaterat, jag har ju jättebra ekonomi och jag har 3 friska barn och jag har ett stabilt liv, då kan man kanske tänka att det är väl rimligt att ge tillbaka lite ibland, att man lägger ett antal timmar på grejer som faktiskt inte har någon, det lönar sig inte och man får inte pengar för det och man får inte liksom massa prestige. Jag pratade nästan aldrig om Röda Korset när jag satt där. Men det gör något med liksom hjärtat att säga, ja, det är inte min förtjänst att jag är liksom född i Sverige och kunde få den här fina utbildningen. Eller att jag liksom, det är bara tur. Mm. Det är bara genetiskt lotteri att jag råkade födas i Stockholm i en familj som så liksom såg till att jag började plugga på universitetet. Mm. Och det tycker jag vi snackar för lite om i Sverige.
Mm. Fina slutord tycker jag. Tack Viveka Steen för att du kom förbi podden.
Tack så mycket. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska